Du lyssnar till Verkstans Bibelpodd. En podd om att läsa, förstå och tillämpa Bibelns budskap. Välkommen till det allra första avsnittet av Verkstans Bibelpodd. Jag som leder den här podden heter Pelle Bark och är pastor i Elimförsamlingen Askeby Örtomta. Vår kyrkolokal heter Verkstan, därav namnet Verkstans Bibelpodd. Det här första avsnittet kommer att handla om apostlagärningarna. Och jag har tänkt att säga någonting om författare, mottagare och vad apostlagärningarna är för ett slags text. Jag kommer avsluta med några boktips och skicka med några frågor till dig som du kan arbeta med i din läsning. Men först, varför ska jag läsa apostlagärningarna? Varför just den här boken av alla 66 böcker som finns i Bibeln? Jo, men apostlagärningarna är en unik bok. Den beskriver hur den kristna församlingen kom till, hur den föddes, men också hur den expanderade. Och vi får en inblick i församlingens första 30 år. Det här är en bok som har varit viktig genom hela kyrkans historia, men särskilt så har den varit viktig i den karismatiska rörelsen där man betonar anden och mission. Och vi kommer att se när vi läser boken att det är en bok som utmanar. Vi utmanas att reflektera kring församling. Hur ska man överlåta sig till den här kyrkan? Vi kommer att utmanas kring givande, kring hur vi ska berätta om Jesus, under och tecken, konfliktlösning, frågor som rör motstånd och förföljelse och givetvis anden och andens gåvor. Men framför allt så inspirerar apostlagärningarna till handling. Vi läser om att de första kristna inte satt på åskådarbänken, utan Gud utvalde precis vanliga människor när riket skulle utbredas. Och det här gäller dig och mig. Så låt oss dras in i den här resan. Lukas inleder apostlagärningarna med följande ord. I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Låt oss gå igenom den här meningen och få en liten introduktion till den här texten. I min första bok läser vi. Ja, det handlar om Lukas evangeliet. Det är alltså Lukas som är författare till apostlagärningarna. Vi vet lite om Lukas. Lyssna till den här inledningen till Lukas evangeliet. För den säger ganska mycket om författaren. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som det har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att ha grundligt har satt mig in i allt, ända från början, har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Lukas är alltså inget eget ögonvittne till Jesus berättelsen. Han har lyssnat in vad andra har sett och hört. Och han har en hög ambition. Han arbetar med en forskares noggrannhet. Han har grundligt satt sig in i allt. Och han vill berätta det i rätt ordning. Och det här leder till att det här är tillförlitliga upplysningar. Något som är unikt med Lukas, det är att han är hedning. Det kan vi se till exempel i vers 19 där det står: och sedan kallades platsen på deras språk Akeldamak. Alltså på deras språk, det vill säga inte hans eget, utan han var då förmodligen hedning. Och det kan man också se på hans språkbruk. Och det här gör honom unik, den enda hedniska författaren i Nya testamentet. Och Lukas är också den som har skrivit allra mest i vårt nya testamente. Mer än Paulus. Vill man omsätta den här textmassan i procent så är det 28%, och då slår han Paulus med några procent. Och då kan vi förstå att det är stora volymer. Lukas och apostlagärningarna, mer än alla Paulus brev tillsammans. Lukas är en lärd man. Han är hemmastad i Gamla testamentet. Han är van att citera texter ifrån Saltaren och profeterna. Men han är också hemmastad i den grekiska filosofin. Han kan den, han är lärd. Och det stämmer väl överens med det Paulus säger i Kolosserbrevet 4:14. Vår käre Lukas, läkaren, hälsar. Doktor Lukas, det är han som skriver till oss. Vi kan också se att Lukas, han är en passionerad lärjunge till Jesus. Han står inte vid sidan om, utan längre fram i apostlagärningarna så kommer det så kallade vi-styckena. Alltså där Lukas faktiskt skriver om Paulus och hans medarbetare som vi. Vi var på väg till. Han var alltså en av Paulus medarbetare. Han var med på Paulus missionsresor, och kanske är det hans dagboksanteckningar som vi har fått del av. Det är också viktigt att understryka att det här är andra delen i hans berättelse. Första delen är Lukas evangeliet och apostlagärningarna är andra delen. Tanken som Lukas har från början är att de ska läsas tillsammans. Men det var inte praktiskt möjligt, för all text fick inte plats på en bokrulle. Därför blev det två delar. Senare har kyrkan delat upp det här och satt in det i vårt nya testamente. Vilket inte är fel. Men det är viktigt att komma ihåg det här. Att ska man studera apostlagärningarna riktigt noggrant, ska man ha med sig det som Lukas har sagt i evangelierna. Och vad är han säger där? Ja, det kan vi inte gå igenom, men vi kan ändå ge en nyckelvers. Nyckelversen i Lukas evangeliet är 19:10. Där står det: Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddare. Alltså rubriken är över Lukas evangeliet är: Jesus söker och räddar de förlorade. Lukas i Lukas evangeliet presenterar Guds rike med en otrolig sprängkraft. Det spränger förväntningarna på Guds rike, och det når både hög och låg, men framförallt de fattiga, de sjuka, de marginaliserade. Kvinnorna får en stor plats i Lukas evangeliet. Och vi kommer att se att apostlagärningarna spränger evangeliet på ett annat sätt, framförallt geografiskt och till alla folk. Lukas skriver till Theophilus. Namnet betyder Guds vän. Och eftersom vi inte känner till i stort sett någonting om den här personen, har en del spekulerat i om han verkligen har funnits. Eller är det kanske ett sätt att skriva till alla Guds vänner i de kringliggande församlingarna? Men de som tror att det är en historisk person tror att det förmodligen rör sig om en förnäm romare. Han beskriver honom ju som ärade, högt ärade Theophilus. Och vi kan anta att Theophilus var en sökare eller en kristen. Någon som noggrant ville studera den kristna tron. Kanske var det så att han hade bett Lukas att ge honom den här informationen. Det var inte ovanligt att man faktiskt hade sånt här beställningsjobb och då också kunde avlöna den som skulle skriva. Men det innebär ju inte att bokrullarna skulle pryda hans hylla enbart, utan i vilket fall som helst så är det här texter som skulle vara till Theophilus men också andra kristna församlingar. När skrevs den här texten? Ja, forskarna är som vanligt inte överens när det gäller såna här dateringsfrågor. Det finns de som vill datera det här väldigt tidigt. Och det gör man utifrån att Paulus död inte nämns. Det borde väl ha nämnts. Så därför tänker man att det borde vara före Paulus död, och då hamnar vi runt år 64. Andra forskare hamnar lite längre fram, runt år 70. Och det kan vara viktigt att se att när man ska datera så kan det väga in en sån sak som vilken syn på Bibeln man har. Det finns forskare som kanske är mer tveksamma till att Jesus skulle kunna ha förutsett att templet skulle raseras, vilket skedde år 70. Och har man problem med det, då måste man datera texten efter år 70. Det kan bara vara viktigt att ha med den aspekten. Vad är det för text vi läser? Behöver vi veta det? Ja, men det behöver vi veta. För om vi vill läsa och förstå och tillämpa Bibeln, vilket är syftet med den här podden, då måste vi inse att vilken typ av litteratur vi har att göra med påverkar det. Om det är en poetisk text så får det följder. Är det ordspråk så får det följder för hur vi läser och förstår. Och i Bibeln finns ju en rikedom av olika sorters litteratur. Det finns poesi, ordspråk, lagtext, profetia, liknelser, berättande text. Lyssnar vi till en dikt, till exempel Per Lagerkvist som säger "Jag har en källa i mitt bröst", då tror jag inte det är någon som tänker "Ja, men vänta, har han fått vatten i lungsäcken?" Nej, vi förstår att det är andra saker han vill berätta med sin poetiska formulering. Det här är viktiga aspekter att ha med oss när vi läser. En del tycker att men det här låter flummigt. Ska vi tolka Bibeln poetiskt? Ja, men det ska vi. Är det poetiskt så ska vi läsa texten poetiskt. Är det symboliskt så ska vi läsa texten symboliskt. För det är naivt att tro att om man har en hög syn så läser man Bibeln rakt upp och ner som det står. Det skulle bli obegripligt. Läs Höga visan till exempel och försök att läsa som det står och göra som det står. Det blir absurt. Nej, det vi ska eftersträva om vi har en hög syn på Bibeln, det är att läsa så texttroget som möjligt. Vad är det för slags text? Vad är författarens intention? För ofta så är det ju saker man vill komma åt när man har en variation av olika litteraturtyper. Så, det var en liten utvikning. Men vad är det Lukas skriver för text? Ja, vi skulle kunna benämna det som en antik historiebeskrivning. Och den liknar i mångt och mycket vår egen historiebeskrivning. Några saker skiljer. Och det är att man hade en förkärlek till att beskriva det som låg väldigt nära i tiden. Men man var noga med sina källor. Det skulle vara skriftliga källor, intervjuer med ögonvittnen. Helst skulle man ha varit med själv. En annan skillnad var ju att man kunde vara öppen för det övernaturliga. Det var inga bekymmer att beskriva det. Samtidigt, om vi säger okej, det här är en antik historiebeskrivning, så ser vi att det här räcker ju inte. Det är mer än så. För det är ju en form av historiebeskrivning som också ger oss andlig vägledning. Både enskilt men också till församlingen. I min första bok, Ärade Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Ordagrant står det allt som Jesus började göra och lära. Med andra ord vill Lukas nu i apostlagärningarna beskriva fortsättningen. Det som Jesus fortsätter att göra och lära. Och nu är vi inne lite på vilken rubrik vi ska sätta. I vår bibel läser vi att den heter Apostlagärningarna. Det är ju ingen rubrik som Lukas själv har satt. Det är många som tycker att det är en liten haltande rubrik över den här boken. En del tycker att det här handlar ju om andens folk. Det här handlar ju om den heliga ande rakt igenom. Andra skulle kunna sätta rubriken om hela världen väntar. Här ska evangeliet ut till jordens yttersta gräns. Om vi tänker att nu ska vi få höra om alla de här apostlarna och deras äventyr, så blir vi nog besvikna. De nämns i första kapitlet, men sen är det med ganska få ord som några av dem nämns. Första delen i apostlagärningarna handlar om Petrus och sen blir det Paulus. Så apostlagärningarna kanske inte är den bästa rubriken på den här bibelboken. Jag har valt rubriken Historien om Jesus fortsätter. Du kan tänka igenom vad du vill sätta för rubrik. Men anden är det verkligen som är arkitekten. Det är han som vägleder, formar. Men om vi vet någonting om anden så vet vi att han vill upphöja Jesus. Det är hans uppdrag. Så därför tycker jag historien om Jesus fortsätter. Är ett gott tema. Nu är vi framme vid våra boktips. Jag vill ge dig 3 boktips. Om du vill ha en bok som är lite indelad i korta avsnitt som du kan läsa enskilt eller i grupp med frågor, så vill jag rekommendera En guide till apostlagärningarna av Anna Enberg. Mycket bra bok. Vill du ha en lite tjockare bok som tar igenom apostlagärningarna men som inte är en klassisk bibelkommentar, så är Andens folk av Peter Halldorf en mycket utmärkt bok. Och vill du läsa litteratur på engelska så finns det givetvis massor med böcker. Men en bok som jag tycker är bra, som faktiskt är 2 böcker, del 1 och del 2. Men det är Acts for Everyone av Tom Wright. Det sista jag vill göra nu, det är att skicka med dig några frågor. Genom apostlärningarna så kommer vi utmanas att ge vidare. Hela världen väntar ju. Och Lukas, han gjorde det. Han gav det till Theophilus. Han ville berätta noggrant och detaljerat. Ge allt i sitt berättande. Men min första fråga till dig är: har du någon vän som du tänker på? Att du vill berätta, det här vill jag ge vidare till min vän. För vi kommer utmanas på den här punkten. Och jag tror att det är bra att börja bland vänkretsen. Tänk igenom, har du en vän som du särskilt vill berätta om Jesus för? Den andra frågan, den handlar om vad vi berättar om. Alltså, hur ser vår Jesusberättelse ut? Lukas, han säger ju att han skriver om vad Jesus gjorde och lärde. Och han har skrivit ett helt evangelium, och det behöver inte vi göra. Vi har ju evangelierna redan. Men hur ser ditt berättande ut? Vilka händelser i Jesu liv, vilka lärdomar brukar du lyfta fram? Vilka vill du tala om till dina nära och kära? Reflektera över det. Jag vill avsluta den här podden med att be en bön för oss alla. Tack Herre, för att du har inspirerat Lukas att skriva apostlagärningarna. Och tack för att vi har fått den texten. Låt det inte bara få vara en text som ligger framför oss, utan låt det få vara ett äventyr med dig som vi dras in i. Tack för att du med din ande verkar i var och en av oss idag. Och tack för att du vill föra Jesus historien vidare genom oss och din kyrka. I Jesu Kristi namn. Amen.